Kapitel 19. Minnen. Min drottning. Morgase lyfte blicken från boken hon hade i knät. Sneda solstrålar föll in genom fönstret i det lilla förmaket till hennes sängkammare. Det var vindstilla och redan varmt och hennes ansikte var fuktigt av svett. Snart skulle middagstimman slå och hon hade inte varit utanför rummet. Det var olikt henne och hon kunde inte påminna sig varför hon bestämt sig för att tillbringa förmiddagen med en bok på detta lättjefulla vis. På sista tiden hade hon inte riktigt kunnat koncentrera sig på läsning. En blick på den förgyllda klockan som stod på spiselkransen av marmor visade att det hade gått en timme sedan hon senast vände blad och hon kom inte ihåg vad hon hade läst. Det måste bero på värmen. Den unge officeren var klädd i hennes gardes röda rock och böjde knä med ena handen knuten, tryckt mot den röda och gyllene mattan. Han såg vagt bekant ut. En gång hade hon vetat namnen på alla de gardesmän som tjänstgjorde i palatset, men inte nu längre. Det kanske berodde på alla nya ansikten. Challenor, sa hon, till sin egen förvåning. Han var en reslig, välbyggd ung man, men hon visste inte varför hon mindes just honom. Hade han fört någon till henne någon gång, för länge sedan? Gardeslöjtnant Martin Challenor. Han kastade en överraskande hård blick på henne innan han åter tittade ned i mattan. Min drottning, förlåt mig. Men det förvånar mig att ni fortfarande är här, med tanke på de tidender som kom denna morgon. Vilka tidender? Det skulle vara skönt att få höra någonting annat än Altheimas skvaller från det tyrenska hovet. Ibland fick hon en känsla av att det fanns någonting annat som hon ville fråga kvinnan om, men det blev aldrig annat än skvaller. Sånt hade hon aldrig ägnat sig åt förut. Gabriel tyckte uppenbarligen om att lyssna på dem medan han satt i sin höga länstol framför eldstaden med ena benet över det andra och ett belåtet leende på läpparna. Altheimer hade börjat gå klädd i tämligen vågade klänningar och Morgase måste nog ge henne en tillsägelse om det. Hon mindes vagt att hon tänkt samma tanke förut. Dumheter. I så fall skulle jag redan ha talat med henne. Hon skakade på huvudet när hon insåg att hennes tankar helt hade glidit bort från den unge officeren och att han börjat tala men slutat igen när han såg att hon inte lyssnade. Berättade igen. Jag var lite disträ. Och reser. Han ställde sig upp med vredgad min och såg på henne med flammande ögon innan han återsänkte blicken. Hon följde den bana hans blick tagit och rodnade. Hennes klänning hade en väldigt djup urringning. Men Gabriel tyckte om att hon var klädd så. Denna tanke fick henne att sluta bekymra sig över att hon var nästan naken inför en av sina officerare. Fatta er kort, sa hon amet. Hur vågar han titta på mig så där? Jag borde låta prygla honom. Vad är det för tidender som är så viktiga att ni tror ni kan promenera in här som om det vore en simpel krog? Han rodnade, men hon kunde inte avgöra om han skämdes eller bara blev ännu argare. Hur vågar han vara arg på sin drottning? Tror han att jag inte har annat att göra än att lyssna på honom? Uppror, min drottning, sa han med uttryckslös röst. Och alla tankar på vrede och ilskna blickar var som bortblåsta. Var? Tjuvfloden, min drottning. Någon har hissat den röda örnen, Manatharens gamla baner. Det kom en budbärare från Vita Bro i morse. Morgase trummade med fingrarna mot boken. Hennes tankar kändes klarare än på mycket länge. Det var någonting som pockade med tjuvfloden, en liten gnista som hon inte riktigt förmådde blåsa liv i. Området tillhörde knappt Andor överhuvudtaget, och så hade det varit i många generationer. Hon och de tre drottningarna före henne hade med nöd kunnat hålla något slags kontroll över gruvorna och smälthyttorna i Dimbergen. Och även denna kontroll skulle helt ha gått upp i rök om det funnits någon annan väg att forsla metallen därifrån än genom Andor. Valet mellan att behålla greppet om gruvornas guld, järn och andra metaller eller att gripa efter Chu-flodens ull och tobak hade inte varit svårt. Men ett otyglat uppror, även om det rasade i en del av hennes välde som hon styrde endast på pappret, kunde sprida sig som en gräsbrand till andra platser som verkligen tillhörde hennes rike. Och Manetheren, detta rike som utplånats under trollockkrigen, levde kvar i sagor och legender och utövade fortfarande dragningskraft på en del män. Dessutom var Chu-floden hennes, även om dess invånare allt för länge tillåtit styra och ställa efter eget lynne, var de likväl hennes undersåtar. Har först Gabriel blivit varskod om detta? Naturligtvis inte. Han skulle ha kommit till henne med tidenderna, med förslag på hur hon skulle handskas med dem. Hans förslag var alltid riktiga. Det var det aldrig några tvivel om. Förslag? Hon hade en besynlig känsla av att hon mindes hur han sa åt henne vad hon skulle göra. Det var självfallet omöjligt. Det har han, min drottning. Talanvors röst var fortfarande sval, till skillnad från ansiktet, där vreden brann med långsam glöd. Han skrattade. Han sa att det tydligen kom mycket bekymmer från Chu-floden och att han skulle göra någonting åt det en vacker dag. Han sa att denna oväsentlighet skulle få vänta på sin tur medan han ägnade sig åt viktigare saker. Boken föll till golvet när hon abrupt reste sig och hon tyckte sig uppfatta en bister glädje i Talanvors leende när hon svepte förbi honom. En tjänarinna talade om för henne var hon kunde hitta Gabriel och hon marscherade raka vägen till en kolonnomgärdad borggård med en fontän där det fanns näckrosor och fiskar. Det var svalare här och en aning skugga. Gabriel satt på bassängens breda vita kant omgiven av ädlingar. Hon kände igen knappt hälften av dem. Där var den mörke fyrkantige Jared av Sarans hus. Och Elenia, hans gnatiga, blonda hustru. Och så den tillgjorde Arimilla av Marns hus, ständigt med sina beundrare, bruna ögon uppspärrade i lotsat intresse. Och där såg hon Massin av Karens hus med sitt beniga getansikte, som trots sitt tunna, vita hår försökte få omkull alla kvinnor han mötte. Nen av Arons hus, som vanligt med ett hånleende som skämde hennes bleka skönhet. Och Lir av Barins hus, en vidjesmal kar som bar svärd av alla saker. Och Carind av Anchors hus, med den tomma kalla blick som enligt vissa hade lagt tre makar i graven. De andra kände hon inte alls igen, vilket var besynligt. Men Jared och det anhanget släppte hon aldrig in på palatsområdet annat än vid offentliga tilldragelser. Allihop hade motsatt sig hennes anspråk på tronen. Elenia och Nen ville själva åt lejontronen. Hur kunde Gabriel ha fått för sig att bjuda in dem till palatset? Storleken på våra gods i Carhainers nåd, sa just Arimilla som böjde sig fram mot Gabriel. Ingen av dem ägnade henne mer än en flyktig blick, som om hon vore en tjänarinna som kom med vin. Jag vill tala med dig angående Chu-floden, Gabriel, i en rum. Det är åtgärdat, min kära, sa han nonchalant medan han doppade fingrarna i vattnet. Jag har andra saker att tänka på nu. Jag trodde att du skulle sitta och läsa medan det var så varmt. Du borde gå tillbaka till ditt rum tills kvällen kommer med sin svalka, så svalt det nu blir. Min kära. Han hade kallat henne min kära inför dessa inkräktare. Hur mycket hon än kittlades av att höra dessa ord från hans läppar när de var ensamma. Elenia hade lagt handen över munnen. Det tror jag inte, först Gabriel, sa Morgase med kylig stämma. Ni kommer med mig nu, och dessa människor ska vara ute ur palatset innan jag kommer tillbaka. Annars förvisar jag dem från Caimlin. Plötsligt var han på fötter. Den storväxte mannen tornade upp sig över henne. Hon kunde inte se på någonting annat än hans mörka ögon, och det stack i huden på henne som om en iskall vind dragit över gården. Du går och väntar på mig, Morgase. Hans röst var ett avlägset dån som fyllde hennes öron. Jag har tagit hand om allt som behöver tas om hand. Jag kommer till dig ikväll. Nu ska du gå. Du ska gå. Hon hade redan lyft handen för att öppna dörren till sitt förmak innan hon insåg var hon befann sig och vad som hade hänt. Han hade sagt åt henne att gå och hon hade gått. Hon stirrade förfärat på dörren och såg framför sig männens hånleende ansikten. Hörde inom sig hur några av kvinnorna skrattade öppet. Vad är det som har hänt med mig? Hur har jag kunnat bli så förtrollad av någon man? Hon kände fortfarande hur hon ville gå in i rummet och vänta på honom. Omtumlad tvingade hon sig att vända om och gå därifrån. Det var svårt. Inom sig skämdes hon vid tanken på hur besviken Gabriel skulle bli när han inte hittade henne där han väntat sig. Och denna tanke fick henne att skämmas ytterligare. Först hade hon ingen aning om vart hon var på väg eller varför. Hon visste bara att hon inte kunde vänta lydigt. Inte på Gabriel, inte på någon man eller kvinna i hela världen. Vad som hänt vid fontänen spelades gång på gång upp i hennes huvud. Hur han hade sagt åt henne att gå. Och de avskyvärda, roade människor som hade beskådat alltsammans. Hon kände sig fortfarande omtöcknad, men kunde inte begripa hur eller varför hon kunnat låta det ske. Hon måste tänka på någonting som hon kunde förstå, någonting hon kunde handskas med. Jared Sarant och de andra. När hon hade bestigit tronen hade hon gett dem nåd för allt de hade gjort under tronföljdstvisten, liksom hon hade utdelat amnesti till alla andra som hade satt sig emot henne. Det hade förefallit bäst att begrava alla fientligheter innan de hann inflammeras och växa till de intriger och det ränkspel som infekterade så många av världens riken. Det kallades för husens spel, Days Jamar, eller Stora spelet, och det ledde till ändlösa, invecklade fejder mellan adelshusen med syfte att störta den sittande regenten. Husens spel låg till grund för inbördeskriget i Carhain och hade tveklöst spelat en roll i det kaos som drabbat Arad Doman och Terraborn. Hon hade varit tvungen att benåda alla för att hindra att Daesh Jaemar föddes i Andor. Men om hon kunde ha låtit bli att underteckna några av pergamenten så vore det de som bar namnen på de sju på borggården. Detta visste Gabriel. Offentligt hade hon inte visat någon motvilja mot dem, men privat hade hon tillåtit sig att vädra sin misstro. Hon hade fått bända upp käkarna på dem för att förmå dem att svära henne trohet, och hon hade hört hur falskt eden klingade. Var och en av dem skulle kasta sig över varje möjlighet att störta henne, och alla sju tillsammans. Det fanns bara en slutsats att dra av detta. Gabriel intrigerade mot henne. Det kunde inte vara för att sätta Elenja eller Nen på tronen. Inte när han redan har mig, tänkte hon bittert, som uppför mig som hans knähund. Han måste ha för avsikt att själv bli härskare för Andor. Bli den första kung Andor någonsin haft. Och likväl kände hon en önskan att återvända till sin bok och vänta på honom. Hon längtade fortfarande efter att bli vidrörd av honom. Det var inte förrän hon såg de åldrade ansiktena kring sig i korridoren, de fårade kinderna och böjda ryggarna, som hon blev varse var hon befann sig. De gamla tjänarnas kvarter. Vissa tjänare återvände till sina familjer när de blev gamla, men andra hade tjänat så länge i palatset att de inte kunde tänka sig något annat liv. Här hade de sina egna små rum, sin egen skuggiga trädgård och sin egen gårdsplan. Liksom alla andra drottningar före henne hade hon spett på deras pensioner genom att låta dem köpa mat från palatsköket för mindre än den kostade, och de kunde få behandling för sina krämpor i sjukstugan. Hon följdes av knarrande bugningar och framumlade, ljuset skiner över er, min drottning. Ljuset välsigne er, min drottning, och ljuset skydde er, min drottning. Hon svarade med frånvarande nickar. Nu visste hon vart hon skulle gå. Linis dörr såg likadan ut som alla de andra på ömse sidor om korridorens gröna kakelgolv. Den saknade utsmyckning, bortsett från Andros stegrande lejon snidat i relief. Hon ägnade inte en tanke åt att knacka innan hon steg in. Hon var drottning och detta var hennes palats. Hennes gamla barnjungfru var inte där, men kitteln som puttrade på spisen visade att hon snart skulle komma. De två små rummen var prydligt möblerade och sängen helt oklanderligt bäddad. De två stolarna stod i rak vinkel mot bordet, där en blå vas med några gröna kvistar tronade, precis i mitten. Lini hade alltid varit noga med ordningen. Morgase kunde slå vad om att alla klänningarna i klädskåpet var ordnade efter ett orubbligt system, liksom grytorna i skåpet som fanns invid härden i det andra rummet. På spiselkransen stod sex små träaskar i en rad, var och en innehållande en målad elfenbensstatyett. Morgase hade aldrig lyckats utröna hur Lini haft råd med dem på sin tjänarlön, och det var självfallet ingenting hon kunde fråga om. Det var tre par, varav vart och ett föreställde samma kvinna som ung flicka och som ett litet barn. Elaine fanns där och hon själv. Hon tog ner porträttet av sig själv i 14 års ålder, en smärt liten tös, och kunde inte tro att hon en gång sett så oskuldsfull ut. Samma elfenbensvita sidenklänning hade hon haft på sig då hon for till Vita tornet. Då hade hon aldrig drömt om när hon skulle bli drottning, bara närt det fåfänga hoppet att en dag bli Aes Sedai. Hon fingrade tankspritt på ormringen på sin vänstra hand. Hon hade egentligen inte förtjänat den. Kvinnor som inte kunde leda kraften fick inte ringen. Men inte långt före sin 16-årsdag hade hon återvänt till Camlin för att tävla om rosenkronan i huset Trakans namn. Och när hon nästan 2 år senare hade vunnit tronen hade hon fått ringen som gåva. I enlighet med traditionen gick alltid tronens dotter av Andor i lära i Vita tornet och fick ringen, antingen hon kunde leda kraften eller ej, som ett erkännande av Andors långa stöd till tornet. Under sin tid i tornet hade hon bara varit arvinge till Trakans hus, men de hade likväl gett henne ringen när rosenkronan väl vilade på hennes gässa. Hon ställde tillbaka statyetten och tog istället ner den som föreställde hennes mor, kanske 2 år äldre. Lini hade varit barnjungfru för 3 generationer kvinnor i släkten Trakand. Maegdin Trakand hade varit en vacker kvinna. Morgase mindes just den där minen sedan den förvandlats till en moders kärleksfulla leende. Det var Maegdin som borde ha fått lejontronen, men hon hade ryckts bort av en febersjukdom. I hennes ställe hade en ung flicka funnit sig vara överhuvud för Trakans hus, mitt i en kamp om rikets tron, och till en början utan annat stöd än sina egna vasaller och husets bard. Jag vann lejontronen. Jag lämnade den inte ifrån mig, och jag tänker inte låta en man ta den. Andor har regerats av en drottning i 1000 år, och det tänker jag inte låta ta slut nu. Är du på mina saker igen, barn? Rösten satt igång länge sedan glömda reaktioner. Innan Morgase visste ordet av hade hon gömt statyetten bakom ryggen. Hon skakade sorgset på huvudet och ställde tillbaka figuren i dess ask. Jag är inte längre någon liten flicka, Lini. Det måste du komma ihåg. Annars säger du en dag någonting som jag måste göra någonting åt. Min hals är gammal och mager, sa Lini och ställde en nätpåse med morötter och rovor på bordet. Hon såg förut i sin välvårdade grå klänning, det vita håret samlat i en knut i nacken, bakom ett smalt ansikte där huden var som tunt pergament. Hennes rygg var emellertid rak, rösten klar och stadig och ögonen lika skarpa som någonsin. Om du vill lämna den till skarprättaren så är jag hur som helst nästan klar med den. En knotig gammal gren naggar den klinga som lätt hugger av ungträdet. Morgase suckade. Lini skulle aldrig förändra sig. Hon vägrade att niga, inte om så hela hovet såg på. Du blir sannoliken segare med åldern. Jag är inte alls säker på att skarprättaren kan hitta en yxa eller ett svärd som är vast nog för din hals. Du har inte varit här och besökt mig på länge, så jag förmodar att du har några funderingar som behöver redas ut. När du bodde i barnkammaren och senare var det alltid mig du kom till när du inte kunde få rätsida på saker och ting. Ska jag brygga en kanna te? Länge, Lini. Jag besöker dig varje vecka. Och det är då ett under med tanke på hur du talar till mig. Jag skulle skicka Andors högst uppsatta adelsdamer i landsflykt om de sa hälften av vad du säger. Lini gav henne en avmätt blick. Du har inte förmörkat min dörröppning sedan i våras. Och jag pratar som jag alltid har pratat. Jag är för gammal för att ändra på mig nu. Vill du ha te? Nej. Morgase tog sig förvirrat åt huvudet. Visst besökte hon Lini varje vecka. Hon kom ihåg. Nej, hon kom inte ihåg. Gabriel hade så fullständigt uppfyllt hennes tid att det ibland var svårt att minnas någonting annat än honom. Nej, jag vill inte ha te. Jag vet inte varför jag kom hit. Du kan inte hjälpa mig med de bekymmer jag har nu. Hennes gamla barnjungfru fnös, men lyckades på något sätt få det att låta förnämt. Det är Gabriel du har bekymmer med, inte sant? Fast du skäms för att säga det. Flicka, jag bytte på dig när du låg i vaggan. Jag tog hand om dig när du låg och kräktes. Och jag berättade vad du behövde veta om män när den tiden kom. Du har aldrig skämts för att prata om någonting med mig och det är inte dags att börja nu.
Gabriel, Morgases ögon blev stora. Vet du om det? Men hur?
Åh, lilla barn, sa Lini sorgset. Alla vet om det, även om ingen har vågat säga det till dig. Jag skulle väl ha gjort det, om du inte hade hållit dig undan. Men det är knappast någonting jag kan komma springande med, eller hur? Det är en sak som en kvinna inte tror på förrän hon begriper det på egen hand.
Vad är det du pratar om, frågade Morgase. Det var din plikt att komma till mig om du visste någonting, Lini. Det var allas plikt. Ljus, jag är den sista som får veta någonting, och nu är det kanske för sent att sätta stopp för det.
För sent, sa Lini klentroget. Varför skulle det vara för sent? Du behöver bara slänga ut Gabriel ur palatset, ut ur Andor och skicka iväg Altaima och resten av byket med honom. Sen är det klart. För sent, jo jag tackar jag.
Morgase kunde först inte tala. Altaima, sa hon till sist. Och resten?
Lini såg stint på henne och skakade sen harmset på huvudet. Jag är en gammal toka och mitt förnuft har helt torkat bort. Nåja, nu vet du. När man tagit honungen ur bikupan kan man inte stoppa tillbaks den igen.
Hennes röst blev vänligare och fick samtidigt ny kraft.
Det var samma röst som hon hade använt när hon berättat för Morgase att hennes ponny brutit benet och måste avlivas. Gabriel tillbringar de flesta nätter i ditt sällskap, men han ägnar Altaima nästan lika mycket av sin tid. De andra sex får mindre bitar av kakan. Fem av dem har egna gemak i palatset. En av dem, en ung liten sak med stora ögon, smugglar han av någon anledning in och ut, insvept i en mantel. Till och med i denna värme. Hon är kanske gift. Det gör mig ont, flicka. Men sanningen är sanningen. Bättre se björnen än springa blint.
Morgases knän mjuknade. Och om inte Lini skyndat sig att dra fram en stol och skjuta in den under henne, skulle hon ha satt sig rakt på golvet. Altaima. Nu framstod det i en annan dager hur Gabriel suttit och betraktat dem båda medan de skvallrade. En man som tillgivet såg sina båda keldjur leka med varandra. Och sex andra. Ursinnet bubblade fram i henne. Ett ursinne som hade saknats när hon insett att han var ute efter hennes tron. Det hade hon tagit under kallt, klart övervägande. I den mån hon kunde tänka klart överhuvudtaget numera. Det var en fara som måste betraktas med kyligt omdöme. Men detta... Mannen hade gömt sina slynor i hennes palats. Han hade gjort henne till en av sina slinkor, ingenting annat. Hon ville ha hans huvud. Hon ville låta flå honom levande. Ljuset hjälpte henne. Hon ville att han skulle röra vid henne. Jag måste vara tokig. Jag får ordna upp det tillsammans med allt annat, sa hon med kylig stämma. Mycket hängde på vilka som befann sig i Camlin och vilka som var på sina lantgods. Var är först Pellivar, först Abel, först innan Arathel? De var överhuvuden för starka adelshus med stora följen. Förvisade, sa Lini dröjande och gav henne en märklig blick. Du förvisade dem ur staden i våras. Morgase mötte förbluffad hennes blick. Hon kunde inte minnas någonting av detta. Jo, nu kom det tillbaka, svagt och avlägset. Först innan Elorin, sa hon sakta. Först innan Aimlin och först Luan. Flera starka hus. Fler hus som stått bakom henne innan hon besteg tronen. Förvisade, svarade Lini lika sakta. Du lät prygla Elorin när hon krävde att få veta varför. Hon sträckte ut handen, strök undan Morgases hår och lät de knotiga fingrarna vila mot hennes kind som när hon kontrollerat om hon haft feber som liten. Mår du som du ska, flicka? Morgase nickade stumt, men det var för att hon mindes, dunkelt. Elorin som skrek i vanmäktig vrede när hennes eleganta klänning slets upp i ryggen. Huset Tremaine hade varit det allra första som gett Trakan sitt stöd, anfört av en söt, fyllig kvinna som bara var ett par år äldre än Morgase. Elorin, sedermera en av hennes närmaste vänner, det hade hon åtminstone varit. Elaine hade fått sitt namn efter Elorins mormor. Hon kunde vakt minnas att andra hade lämnat staden. Nu stod det klart att de ville markera sitt avstånd till Morgase. Och de som hade stannat kvar, hus som var för svaga för att vara till någon hjälp, de som inte var lismar och snyltgäster. Hon hade svaga minnen av att hon hade undertecknat mängder av dokument som Gabriel hade lagt framför henne och på så vis hade skapat nya adelstitlar. Gabriels underhuggare och hennes fiender. Det var det stöd hon hade i Camlin. Du kan säga vad du vill, Charlini bestämt. Du har inte feber, men något är på tok. Du behöver en av Aesedernas helerskor. Det är vad du behöver. Inga Aesedern. Morgases röst var ännu hårdare. Hon fingrade hastigt på ringen igen. Hon visste att hennes motvilja mot Vita tornet på senare tid hade vuxit sig starkare än vad en del skulle kalla rimligt, men hon kunde inte längre förmå sig att sätta sin tillit till ett torn som av allt att döma försökte gömma hennes dotter för henne. Hon hade sänt ett brev till den nya ämelintronande och krävt att Elaine skulle komma hem. Ingen krävde någonsin någonting från den ämelintronande, men hon hade gjort det. Men detta brev var ännu obesvarat. Det hade nätt och jämnt hunnit nå fram till Tervallon. Hur som helst var hon helt på det klara med att hon inte tänkte släppa någon HD in på sig. Trots allt detta kunde hon inte tänka på Elaine utan att känna en väldig stolthet välla fram inom sig. Tänk att hon blivit upphöjd till antagen så snart. Elaine kunde mycket väl bli den första kvinnan på Andros tron som var fullvärdig HD och inte bara hade gått i lära i tornet. Det var obegripligt att hon kunde känna båda dessa saker samtidigt. Men så var det heller inte mycket hon begrep just nu. Och hennes dotter skulle aldrig ärva lejontronen om inte Morgase säkrade den åt henne. Inga Aesedern, sa Alini, så du kan lika gärna sluta titta så där på mig. Den här gången ska du inte lyckas hälla i mig någon illasmakande medicin. Dessutom betvivlar jag att det står att finna någon Aesedern i Camlin, av vad färg det vara må. Hennes gamla anhängare var borta, förvisade i hennes eget namn och kanske fiende för alltid på grund av vad hon hade gjort med Elorin. Nya ädlingar på deras platser i palatset. Nya ansikten i drottninggardet. Vem fanns det kvar som var lojal? Känner du till en gardeslöjtnant vid namn Talonvor, Lini? Kvinnan nickade och hon fortsatte. Leta upp honom åt mig och ta med honom hit. Men låt honom inte veta att det är till mig du för honom. Säg istället åt alla här i de gamla tjänarnas kvarter att jag inte är här om någon skulle fråga. Det här handlar om mer än Gabriel och hans kvinnor, eller hur? Gör bara som jag säger, Lini, och skynda dig, tiden är knapp. På skuggorna i trädgården som syntes genom fönstret såg hon att solen hade passerat sin höjdpunkt. Allt för snart skulle det vara kväll, och när kvällen kom skulle Gabriel börja leta efter henne. När Lini hade gått satt Morgase stelt kvar på stolen. Hon vågade inte ställa sig upp. Hennes knän var stadigare nu, men om hon började röra sig var hon rädd att hon inte skulle stanna förrän hon var tillbaka i den lilla salongen och väntade på Gabriel. Lusten att göra det var så stark, särskilt nu när hon var ensam. Och när han väl såg på henne, när han väl rörde vid henne, då skulle hon förlåta honom allting. Därom hyste hon inga tvivel. Kanske glömma allting med tanke på hur dimmiga och ofullständiga hennes minnen var nu. Om hon inte hade vetat bättre skulle hon ha trott att han på något sätt påverkat henne med kraften. Men ingen man som kunde leda kraften överlevde till hans ålder. Lini hade många gånger sagt att det alltid fanns en man i världen som kunde få en kvinna att uppträda som en dåraktig fjolla. Men Morgase hade inte trott att hon skulle ge efter för någonting sånt. Å andra sidan hade hennes val av män aldrig varit särskilt kloka, hur riktiga de än hade verkat när det begav sig. Taringale Damodred hade hon äktat av politiska skäl. Han hade varit gift med Tigraine, den tronens dotter vars försvinnande hade utlöst tronföljdstvisten när Modrellen dog. Genom att gifta sig med honom skapade Morgase en länk till den gamla drottningen och fick därigenom de flesta av sina motståndare att släppa sina tvivel. Än viktigare var att hon hade upprätthållit den allians som hade gjort slut på de eviga krigen med Carhaine. Det var på så vis en drottning valde sin make. Taringale hade varit en kylig, tillbakadragen man och de hade aldrig älskat varandra. Trots två underbara barn. Det hade nästan varit en lättnad när han dog i en jaktolycka. Tomdril Marilyn, bard i Trakans hus, sedermera hovbard, hade skänkt henne stor glädje till en början. Han var intelligent och kvick, en munter man som använde knep från husens spel för att hjälpa henne till tronen och sedan för att göra Andor starkare. Han hade varit dubbelt så gammal som hon då, och likväl skulle hon kanske ha gift sig med honom. Det hade hänt att Andors drottningar gift sig med ofrälse. Men en dag försvann han utan ett ord, och hon hade låtit humöret ta överhanden. Hon hade aldrig fått veta varför han gett sig av, men det spelade ingen roll. När han slutligen kom tillbaka skulle hon säkert ha återkallat häktningsorden, men för en gångs skull hade han inte mjukt styrt undan hennes vrede utan besvarat hennes hårda ord med samma mynt. Han hade sagt saker som hon aldrig kunde förlåta. Det hettade fortfarande i öronen på henne när hon mindes att han kallat henne för ett bortskämt barn och en marionett för Tarvalon. Han hade till och med tagit henne i axlarna och ruskat om henne, sin drottning. Sedan var det Gareth Bryn. Han var stark och duglig, lika burdus som han såg ut och lika envis som hon själv. Han hade visat sig vara en dåraktig förrädare och hon var glad att vara kvitt honom. Det kändes som om det hade gått flera år sedan hon såg honom sist, istället för bara ett drygt halvår. Och slutligen Gabriel. Kronan på hennes rad av dåliga val. De andra hade åtminstone inte försökt ta tronen ifrån henne. Det var inte särskilt många män för en kvinnas hela liv, men på samma gång var de allt för många. Lini sa en annan sak ibland, nämligen att män bara dög till tre saker, men att de var väldigt bra på dem. Hon hade hunnit krönas innan Lini tyckte att hon var tillräckligt gammal för att veta vilka dessa tre saker var. Om jag nöjde mig med att dansa med dem skulle det kanske inte bli så mycket bekymmer, tänkte hon bistert. Att döma av skuggorna i trädgården hade det hunnit gå en timme innan Lini återvände med unge Talonvor, som böjde knä innan hon hunnit stänga dörren. Han ville först inte komma med mig, sa hon. För 50 år sedan skulle jag väl ha kunnat visa det som du har ute för allmän beskådan. Och då skulle han ha kommit nog så kvickt, men nu var jag tvungen att ta till trug och lämpor. Talonvor vände på huvudet och gav henne en sur blick. Du hotade att jaga mig hit med en käpp om jag inte kom godvilligt. Det var tur för dig att jag undrade vad det var som du ansåg var så viktigt, istället för att låta någon släpa iväg dig till sjukstugan. Hennes stränga fnysning skrämde honom inte, och hans vassa blick fylldes av vrede när han vände den mot Morgase.